Okej, så välkomna allesammans. Och för er som lyssnar på internet så vet ni kanske inte att det är så är det väldigt varmt. Men det är vi tacksamma för 90% av tiden är det inte varmt, så nu måste vi vara glada för det för en gångs skull. Så Jesus, vi tackar dig för denna dag. Vi tackar dig Jesus för de orden som vi har hört och eller inte hört, jo vi har hört, vi har lovsjungit och hört vittnesbörd. Men vi ber för det ordet som vi ska höra, att du välsignar det för våra hjärtan. Hjälp oss att förstå det, vi ber här att du talar till oss. Jesus, vi har alltid möjligheten att bli tilltalade och uppbyggda när vi delar ordet Jesus. Det är ett övernaturligt ord. Så ge oss nu Herre allt vi behöver för denna stund i ditt namn vi ber Herre. Amen. Jesaja 1:3. Eller faktum är att vi kan läsa versarna 2 till och med 4 för att få sammanhanget. Herrens klagan över det trolösa Juda står det som rubrik över eller i min bibel här. Hör ni himlar, lyssnar du jord, till Herren talar. Det är inte illa, himlarna blir adresserade. Jorden blir adresserad och alla de som bor där på uppenbarligen. Barn har jag fött upp och fostrat, men det har gjort uppror mot mig. Sen vers 3 här som var versen jag ville titta på. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba. Men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Till och med djuren vet var de hör hemma. Och jag tänkte på att vad är det som gör att de känner sin ägare och sin ägare och sin herres krubba? Jo, därför att det är där de får mat. Det är ju så. Vi säger, åh vad de är tillgivna djuren liksom. Men ja, men det är ju för att vi ger dem mat, tyvärr. Och att man klappar dem också lite grann givetvis. Men det står här att Israel gör inte det. De vet inte var de får sin näring. De går någon annanstans för att få det. Ve dig du syndiga släkter, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergivit Herren, föraktat Israels helige och vikit bort från honom. Så jag tänkte bara på den här lilla tanken. Ni vet hur det är ibland när en konferens börjar. Mitt första möte kan man säga i Baltimore var inte ett vanligt möte, utan det var ett pastorsmöte som var tidigt på morgonen. De har haft det nu ett antal år. Det var ganska intressant, för att det första som pastor Charlie började prata om, som han också pratade om i andra sammanhang, men han var just Jona. Och Jona, hur han inte brydde sig om de förlorade. Och man tänker liksom, ja men den där bibelhistorien där liksom, den kan vi lägga till handlingarna. Men jag tänker på det många gånger, att vi är faktiskt väldigt ofta, eller jag i alla fall, just på Jonas plats. Vi är inte intresserade av det. Om Gud säger att jag vill gripa in i ett land, i en stad, på en plats och göra ett mirakel, och jag vill använda dig. Gud, jag vet inte. Vad var det han var intresserad av? Han var intresserad av den här plantan som Gud hade låtit växa upp, som gav honom skugga. Och det är väldigt tilltalande en dag som denna. Men han brydde sig inte. Okej, jag är med så långt. Men det som är svårare att förstå, det är att när Gud ändå använde honom, han åkte åt helt fel håll. Han åkte åt Spanien till. Och jag vet inte om det var så, men det kan vara så. Vi vet inte vad folk egentligen visste och trodde på den tiden. Men på något sätt så trodde man att världen slutade där. Om han nu hade planer på att segla till världens ände, bokstavligen talat. Men han åkte i alla fall åt motsatta hållet. Inte åt Nineve, som var huvudstaden i Assyrien. Men Gud har en fisk, eller hade en fisk, beredd för honom. Och vi vet historien hur han bokstavligen talat bodde i fiskens mage under några dagar och sen blev utspottad. Och det står att han dök upp med sjögräs runt omkring sig. Och man kan tänka sig att han inte luktade särskilt gott. Men där kom han, sur och vresig för att han inte hade lyckats komma undan med sin flykt från Guds kallelse. Så långt är jag med i alla fall, jag vet inte om ni är med. Men det som är ännu svårare att förstå, inte nog med att han flydde, det är vi med på. Inte nog med att Gud hade en fisk för honom och liksom fick honom tillbaks på rätt spår, motvilligt. Där är vi också med. Men det som är allra svårast att förstå enligt mig, det är ju att när Gud sen använder honom till att frälsa staden, då är han sur på Gud. För att Gud har frälst de här ogudaktiga, hemska människorna. Och jag vet inte, men jag tyvärr känner mig hemma också där många gånger. Liksom. Det är många människor som man tänker, liksom, låt dem vara Gud. De förtjänar inte det här. Men liksom, vilka är vi att säga det? Liksom? Och, vilka, vi vet inte liksom vad Gud gör i människors hjärtan. Han älskar alla människor. Och att, så Jona historia är både, vad ska vi säga, både lite missmodig på det sättet att hur illa ställt är det med våra hjärtan? Hur illa ställt var det med Israels hjärtan när de liksom hade blivit fostrade av honom, men inte ens som oxen eller får åsnan som går dit där de får mat går, alltså de förstår inte ens att det är jag som vill nära dem. Så vi kan identifiera oss både med nationen Israel och med Jona som person. Och jag tänkte på det här, en tanke som också uppstod i ett sammanhang, att världen har en diet som den vill ge oss. Broder Henry talade ju en del om det när han var här för någon månad sedan. Men jag tänkte också på det här liksom, att vad är det den här världen har för, vad står på menyn? Mat, sex och makt, det tycks vara de tre sakerna som driver den här världen på något sätt. Och den här världen, ja, det händer ibland att jag läser lite, det är inte alltså historia, det finns en, jag vet inte ens vad den heter nu, men det är en sida som skriver då om historia. Det är inte en kristen sajt, men de skriver om olika, om man är intresserad av någonting. Och ibland så händer det att man läser om de här bara för att sätta sig in i till exempel något område i världen, vad som har hänt där och så vidare. Och det är rätt ofattbart egentligen att se hur enormt grym den här världen är. Jag är helt övertygad om att, jag ska inte fördjupa mig för mycket i det här för att vi har inte ens tid att göra det, men det är väldigt intressant att se hur det är på något sätt så att när människor vänder sig bort från Gud, då gör vi det liksom naturligt så här, liksom mänskligt, vi vänder oss bort från honom, men vad som sen händer, det är att vi kommer till ett stadie där Gud ger, han ger det aldrig upp så tillvida att han säger jag bryr mig inte, jag älskar dig inte längre. Så länge vi lever, så länge vi andas, så är Gud där och liksom vill se en omvändelse i våra liv. Men det är intressant att se hur den demoniska världen kommer in och förvrider människors huvuden så enormt, för det är vissa grymheter som har begåtts i världshistorien som jag har svårt att tro har sitt ursprung ens i den fallna människan utan att ha ett demoniskt inflytande kopplat till det. Därför det är helt ofattbara saker. Och jag ska inte fastna i det nu, men jag tänkte just på det här att världen under de sista 200-300 åren, kanske 500 år till och med, sedan reformationen och sedan väckelserna på 1700-1800-talet fram i vår tid, har förändrats, åtminstone det som vi kallar för västvärlden. Men det är inte för att Guds rike har utbrett sig, utan det är för att församlingen och Guds ord har blivit etablerade i länder där regeringarna i någon mån har tillåtit kyrkan att ha den friheten. Och vi har blivit salt och ljus, och det har genomsyrat den här världen, så att vissa av de saker som vi ser tillbaka som hände kanske för 1000 år sedan eller flera tusen år sedan är ganska svårt för oss att förstå. Men faktum är att det är faktiskt så att nu ser vi också i den delen av världen, alltså västvärlden, som en gång hade en väckelse, en reformation. Guds ordet kom in, genomsyrade också det politiska tänkandet och lagstiftarna etc. etc. Nu ser vi hur denna värld också vänder sig bort från detta och återvänder till sina hedniska rötter. Så den här hedniska världen som vi ser ett litet avbrott i nu i vår tid här genom den stora missionsrörelsen som också som folk gick ut från västländer och påverkade också övriga världen. Men nu ser vi ett återvändande till de här hedniska rötterna. Och det är så intressant att anta den här utmaningen. Vi känner inte våran skapare. Vi känner inte den som ger oss näringen. Vi bryr oss inte om de förlorade. Vi är likgiltiga inför det. Vi är till och med bittra på Gud. Vi till och med resonerar med. Vi är mer intresserade av att jag har ett modelltåg i källaren liksom, som eller en ångmaskin eller vad det nu kan vara liksom. Där är mitt intresse liksom. Vad bryr jag mig om att folk går förlorade där ute? Det är en väldigt allvarlig fråga. Det är en väldigt väldigt allvarlig fråga. Har vi kalla hjärtan? Om vi har det, vad gör vi åt det? I ett annat pastorsmöte så delade pastor Chibelli om två andliga giganter, en i Europa, en i Nordamerika. Det var Spurgeon i England som kallas för The Prince, ja men det är på engelska, jag försöker hitta det svenska, alltså predikningarnas prins får vi säga då. Predikanternas första heter det på svenska, så heter det, tack. Nu ser man hur mycket litteratur jag läser. Och sedan tänkte jag också på, eller så nämnde han också om D.L. Moody i Chicago. Och just de här två männen, och han läser mycket biografier om missionärer och olika pastorer. Och det var väldigt intressant att se hur han hade sammanställt 7 olika punkter och vad som karaktäriserade de här männen. Och han sa det som slog honom, det var att de här punkterna var så väldigt, de var nästan identiska. Sen modifierade han dem kanske lite grann. Men han nämnde för det första att de var en bokens man. En bokens man. Och vad betyder det? Boken i bestämd form. Alltså de studerade Guds ord. Och säger, ja men det gör väl alla. Nej, det gör inte alla. Varje gång de gör en bibel eller en undersökning om hur mycket människor kan sin bibel, så går det bara utför och utför. Och det inkluderar också de som ska vara bibellärare, pastorer och lärare av olika slag. Så bibelkunskapen är inte på väg uppåt, den är på väg utför. Och igår så när jag kom ut från vårat hus där, så finns det ett stort träd, jag vet inte ens vilken sort det är, men det är väldigt stort, det är så stort att man kan inte omfamna det ens. Och då sitter det en kvinna där, en yngre kvinna, och mediterar. Och ja, jag kan bara gissa vilken typ av meditation det var med tanke på hur hon satt och så vidare. Och jag tänkte på det liksom att meditation är nästan ett modeord. Alla talar om det, alla gör det, alla ska göra det, alla liksom är inne på det här, ja, viktigt liksom, meditera. Men att meditera på Guds ord är nästan någonting som har försvunnit från våra liv totalt. Liksom. Hur ofta mediterar vi på Guds ord? Vi tycker att vi är duktiga bara för att vi läser några versar 5 minuter innan vi somnar. Men att leva med Guds ord, det är faktiskt någonting som nästan är på väg. Vi läser allt annat utom just skriften. Och en annan grej som dök upp, det är många tankar som dyker upp nu för mig, men det var också pastor Chibelli som talade om hur allting börjar med en tanke. Allting börjar med en tanke. Vi tror liksom någon går ut och gör någonting, vi gör någonting liksom, ah, det bara hände. Nej, någonstans började det med en tanke. Någonstans började vi att meditera på någonting. Och sedan så fick det här, den här meditationen liksom fäste. Och till slut så manifesteras det i våra liv. Och jag tänkte just på det här liksom att ha ett rätt tänkande. Romarbrevet 12, 1 och 2 talar så mycket om det här. Att förnya våra sinnen så att vi lär oss att urskilja vad som är rätt och riktigt. Och vad som är Guds perfekta vilja. Jag tycker det är så självklart borde vara för oss att vi skulle veta och vara intresserade av vad Gud vill för våra liv. Men det är inte det. Vi är många gånger som Jona. Vi är bara intresserade av den här plantan som ger oss lite tillfälligt skydd. Vi är inte intresserade av vad han vill göra i världen och så vidare. Och det är väldigt skrämmande. Men vi behöver vara människor, bokens människor, skriftens människor, bibelns människor. I Nehemja kapitel 8 så läser vi om Esra. Och han var verkligen en bokens man. Han slet fram skrifterna och han läste det i timtal. Och han kunde skrifterna, han undervisade det. Så en man av en bokens man var det som karaktäriserade både Spurgeon och Moody. Och så tänkte jag på tro på Gud. Enkel tro. Liksom att kan Gud göra någonting? Jag vet inte. Men vi kan bara syssla med helgad spekulation i det här fallet. Vi vet inte exakt vad som föregick Jonas händelser här när Gud började tala till honom och han skrev ner det. Men vi kan tänka oss den här mannen, hur han gick omkring där och grymtade i sitt hjärta liksom att jag vill inte bli använd av dig Gud. Liksom. Jag har hört att det finns fina hus i Spanien och dit vill jag åka. Så att jag är på väg dit och är det så att du har någonting här på gång i området så får du faktiskt sköta det själv eller hitta någon annan, för jag sticker nu. Och jag menar liksom, jag kan verkligen känna igen mig liksom, man går och skrotar, man är sur och man grymtar och man liksom tycker att vad håller man på med här. Jag vet inte hur mycket tro han hade egentligen. Låter inte som att han hade någon tro alls, men trots det, i sin trofasthet, i sin suveränitet och med sin enorma humor som Gud också har, så fick han ju tag på den här stackars Jona och gjorde det på ett ganska fantastiskt sätt. Men att ha tro på Gud i all enkelhet. Pastor Chibelli hade lyckats att trycka upp t-shirts som en del bar. Och det stod så här: bring one, disciple one and plant one. Alltså, ta med dig en, gör en till lärjunge och starta en. Och det vill säga, tanken med här var ju då att ta med en. Om jag kan ha som en vision under det kommande året att ta med mig en person till kyrkan. Bara en enda person. Det är min bön liksom. Någon person där ute, Gud, som du vill föra mig samman med. Som jag kan ta med mig till församlingen. Om det händer, ja, då fördubblas ju församlingens storlek. Ett väldigt enkelt koncept man tycker. Men en person under ett helt år. Är det så orimligt? Och sen då, gör en till lärjunge. Jag kan väl inte göra någonting lärjunge liksom. Jag har väl inte de resurserna. Men hallå, om jag har varit troende i en vecka, så har jag mer, eller har jag någonting att säga till den som har varit troende en dag? Och de flesta av oss här har varit troende mycket längre. Visst har Gud någon där ute som behöver oss. Någon som jag kan göra till en lärjunge. Och om vi då gör en till lärjunge, ja, då blir också församlingens mognadsgrad högre. Så vi tar med oss en, vi gör en till lärjunge och sen startar en. Okej, det är alltså till kyrkor då, ett tilltal till kyrkorna. Om man säger, men kan man verkligen starta en församling när man är en så liten församling? Och ja, vad är det som krävs för att en församling ska startas? Två eller tre, så har vi tidigare, samlade i mitt namn. Då är han mitt ibland oss. Är inte det en församling? Skillnaden mellan ett bibelstudie och en kyrka är kanske att man tar upp en kollekt. Säger lite skämtsamt. Men liksom att en kyrka kan faktiskt vara ganska liten. Och allt tyder också på att i kyrkans ungdom eller i kyrkans barndom, de första århundradena, så var många kyrkor väldigt små. De var hemförsamlingar. Att ha stora byggnader är egentligen någonting som är ett senare påfund. Som inte behöver vara fel, men många församlingar var små. Så ha tro på Gud, att ta med en, göra en till lärjunge och att starta en. Sen en tredje sak som karaktäriserar de här var kärlek, barmhärtighet och nåd. Det är alltså karaktären som de här människorna hade. Och hur blir de här attributen manifesterade i en människas liv? Jo, genom att vi är i ordet. När vi är i ordet så får vi tro. När vi har den här tron, då manifesteras också de här attributen. Och de tilltalar människor. Jag vet inte, men när man är i den här konferens tillståndet, om man nu uttrycker det så. Ni vet hur det är liksom, sen helt plötsligt när man går därifrån och så träffar man vanliga människor på gatan liksom, som kanske inte alltid är lika nådesfulla och barmhärtiga och kärleksfulla och så vidare. Så blir man nästan chockad. Därför att man är van att vara i den här miljön. Och nu kan man naturligtvis inte undvika den här världen på det sättet. Därför att vi måste förtjäna vårt levebröd. Vi måste liksom leva i denna värld så länge vi är här. Men det är väldigt intressant att se just att det som karaktäriserade dem var de här sakerna. Det tilltalar verkligen människor. Det tilltalar väldigt människor. Många gånger när man hör människor som har kommit till tro, de ger sina vittnesbörd, så berättar de om att det var någonting som tilltalade dem. Det var någonting som någon sa. Och man kanske till och med kommer ihåg det. Men det intressanta är att det var inte så stora grejer. Det var inte liksom de här jättegrejerna, utan du sa en gång. Jaså, gjorde jag. Ja, och jag har burit med mig det hela livet. Och nu, jaså. Att det är många gånger ganska enkla saker. Men det är det här att vi är i ordet. Vi har tro på Gud. Vi manifesterar de här attributen. Kanske många gånger omedvetet. Liksom, det är inte att man går och säger, idag ska jag vara jättekärleksfull, jättenådesfull. Det funkar inte så. Jag tänker inte så. Utan det är någonting som Gud ger därför att han är i oss och vi är i honom. En fjärde sak som han nämnde om de här giganterna där, det var att de älskade det fullbordade verket. Och nu talade just om det här att vi behöver se oss själva i det fullbordade verket. Vi behöver se oss själva som skuldfria. Vi behöver se oss själva som människor som är återupprättade, som är kungar, som är drottningar, som är prinsar, prinsessor, och Guds söner och döttrar. Det är vad vi ser. Men vi behöver också se andra i det fullbordade verket. Vi behöver se de troende människorna runt omkring oss, att de också är förlåtna. De också är upprättade. De är också älskade av Gud. Och Gud har en plan för dem. Tänkte på det som pastor Matti sa. Liksom, vi är snabba att sätta etiketter på människor. Liksom, den personen är en kötslig person. Den personen är en andlig person. Men jag kan vara kötslig en minut. En timma. Sen göra upp med det och vara andlig resten av min tid. Men får jag den stämpeln just då för att någon såg mig säga någonting, göra någonting, ja, då är jag kanske fast i den identiteten. Men vi är aldrig längre bort från Guds fullkomliga, perfekta vilja än en bekännelse. Och vi måste se andra i det fullbordade verket. Men också att se de ofrälsta i det fullbordade verket. Därför att, vad står det i 1 Johannes kapitel 2, verserna 1 och 2? Det står att han är vår frälsare. Och sen står det, inte bara våran, utan hela världens frälsare. Och det är en vers som används många gånger för att undervisa vad man kallar för universalism. Det vill säga att alla människor blir till slut frälsta. Men det är inte det den talar om. Den talar bara om att alla människor, Jesus har dött för alla människor. Men det återstår fortfarande att genom sin fria vilja sätta sin tro på evangelium och bli frälst. Men han har dött för alla. Och på det sättet kan vi se också de otroende i det fullbordade verket, att de är inkluderade i försoningen. Allting är klart. Det enda som återstår det är att sätta sin tro på detta. Så vi ser oss själva och andra i det fullbordade verket. Och sen att de var personer som älskade Kristi kropp. Alltså livet i Kristi kropp. Ni vet liksom hur människor älskar att träffas och man ska ha fester och man ska fira och man ska göra saker och så vidare och så vidare. Och ja, så är vi gjorda, så är vi designade, att vi är sociala individer, vi behöver det. När fotbolls-VM pågick så blev det ganska påtagligt, tiotusentals människor samlas på fotbollsarenorna, på andra platser med storbildsskärmar, framför tv-apparaten och allting. Och man har gemenskap runt det här. Och det är inget fel med det. Det är inget konstigt med det. Liksom, Gud tillåter säkert att människor roar sig med de här sakerna. Men det intressanta som jag ser det är liksom att vad finns det där? Liksom, vad är det egentligen som när domaren blåser i pipan, liksom, vad finns det då? Liksom? Ja, det ena laget är lyckligt och den ena nationen är lycklig, det andra laget är olyckligt och nationen sörjer. Och sen går det ett tag och sen liksom pumpar man upp sig inför nästa match och nästa VM och nästa vad det är. Liksom att Kristi kropp, jag är ingen människa som söker särskilt eller söker mig till sådana sammanhang, men någonting som jag älskar är att observera Kristi kropp när troende människor. Jag älskar att komma till Finland och liksom tänka på den här historien som liksom hur församlingen där började en gång i tiden. Liksom bara en blyg amerikansk man kom och helt plötsligt visste knappt, han säger ofta, pastor Kjalle, ofta säger han, jag visste inte vad jag gjorde när jag var här. Jag visste inte vad jag gjorde. Alltså, jag bara gjorde någonting. Jag hade blivit uppbyggd i bibelskolan. Jag hade blivit utsänd. Jag visste att det fanns människor som bad för mig. Ibland hade jag ingenting att säga. Jag bar omkring på en kasse med gamla kassettband och jag lyssnade på dem här liksom och tog några anteckningar och predikade pastor Stevens predikningar liksom i min egen form. Jag umgicks med människor. Jag byggde upp människor, jag blev uppbyggd. Jag vet inte vad jag gjorde, men det blev en församling av det. Och den församlingen gick ut i hela världen och den startade nya församlingar. Och ni vet resten av historien. Men det är just den här kärleken till Kristi kropp. Liksom. en individ, en människa som söker Gud, som söker sig till någonting som är så annorlunda, som den här världen inte har någon aning om. Vi försöker att hitta gemenskap på olika sätt, och men det finns en sån tomhet. En sjätte sak, själavinning. Pastor Kjelle sa en gång att om vi inte själavinner så kommer våra kyrkor att dö. Och det är ju så, vi rekryterar människor via själavinningen. Och det där är någonting som många, jag inkluderad, skyr lite grann. Det finns tydligen vissa människor som gillar det, men det är som med allt annat, man måste lära sig det. Vi säger, ja, man kan inte lära. Jo, man kan lära sig det. Och hur lär man sig det? Genom att observera andra. Och vi åkte ut och hade en konsert på en närliggande stad nära Kilja var där. Och istället för att gå ut mitt på dagen då, så var vi på kvällen, och det var en hel del ungdomar som var ute där. Och det var så roligt, vi träffade en kille, eller jag och Scott Benson faktiskt var det som träffade en kille. Och vi började att snacka med honom, och han var ganska berusad. Inte mycket, men alltså ganska, det var liksom ganska tydligt så att han hade druckit en del. Och men han var så otrolig liksom. Det var ett gäng runt där, han sa, ja. Det visade sig då att han var troende, han hade gått i söndagsskolan, han hade kommit till tro, och han sa liksom, jag tänker på det här hela tiden. Och sen sa han, vet ni vem Nicky Cruz är? Ja, så jag vet vem Nicky Cruz är. Han kom till tro genom David Wilkerson. Ja, just det. Och den boken, sa han, menar du Korset och stiletten? Ja, sa han. Jag har läst den boken 10 gånger. Mm. 10 gånger. Och då kom Pastor Kjalle och liksom bara satte sig där med oss då. Och vi fortsatte och jag introducerade honom där liksom, började berätta och liksom vi spenderade, jag vet inte, en halvtimme med den här unge mannen. Han var väl dryga 20, 25 kanske möjligen. Och liksom var så roligt liksom det här Pastor Kjaller, jag vet inte varför, om han var led av Gud eller någonting, men han började liksom hela tiden sådär att 10 gånger! Har du läst boken 10? Ja, 10 gånger. 10 gånger! Det betyder någonting. Jaha, okej då. Någonting. Gud är efter det. Och liksom han bara matade på honom så här liksom. Och den här killen, liksom, vet du, Gud har en plan för ditt liv liksom. Gud vill använda dig. Kanske du ska bli en predikant en dag. Och han liksom, det tror jag inte. Jo, 10 gånger. Hur många gånger? 10 gånger. Ska vi räkna? 1, 2, 3. Liksom, du vet, han bara gick på med det. Han liksom, och det är så roligt att se den här kreativiteten. Va? Att vara rolig. Att ha roligt. Du vet, det är liksom inte en form man går fram. Liksom, nu ska du få höra 4 punkter från mig. Följer du dem så blir du frälst. Att liksom, det är någonting. Det är livet liksom. Vad är detta? Det var ganska mycket folk. Men å andra sidan, det här var en mindre stad och här kom liksom 200 av oss då liksom bara välde in där. Det är klart att vi dominerade ganska stadsbilden just där, sommarkväll dessutom liksom, folk är ute i stugor och allt vad det är. Så det var, men det var en hel del folk och det var en hel del ungdomar. Så att det var inte så att det var tomt på något sätt, men det var så intressant liksom just det här att bara observera människor utan fördömelse liksom. Det är inte det liksom att någon är bättre på det, okay. Jag menar, Timoteus, vad säger Paulus till honom? Timoteus, gör en evangelists arbete. Han var förmodligen en pastorlärare, han kunde undervisa, det kunde han, men han hade lite svårt med det. Han sa, men håll dig inte borta från de här sakerna, gör det, även om du inte har just den gåvan, så gör det i alla fall. Så att de här personerna, Spurgeon och Moody, de var tydligen själavinnare. Och sedan det sista han nämnde, eller som kom fram här, det var att ha ett evigt syfte. Och det är just det som den här världen saknar. Vi blir alltid undervisade liksom att vi har kommit till av ingenting. Det finns inget syfte. Det enda syftet vi har liksom, det är vad vi själva kan skapa oss. någonting liksom, att vi börjar och göra någonting och tjäna pengar eller ha något intressant liv eller yrke eller några äventyr. Äventyr, det är tydligen någonting som är väldigt stort nu för tiden. Man ska åka någonstans till andra sidan jorden och göra några farliga saker. Och så ta mycket bilder och videos och så ska man liksom samlas då och titta och liksom, åh, ett äventyr här liksom. Att, är något som att man vill utmana livet. Jag tänker många gånger de här människorna, det var som Pastor Challe sa en gång för många år sedan, han sa liksom att folk, du vet, åh, nu ikväll är det den och den filmen, då ska jag titta på, eller nu ska jag åka och göra det här och det här. Men han sa liksom, tänk om vi ska åka ner till Inner Harbor, liksom den här hamnen där i Baltimore liksom, eller några traktat. Och någon blir frälst, någon, helt plötsligt någons liv får ett evigt syfte. Och vi vet det. Han vet vad han talar om. Han åkte till Finland, blyg och rädd och okunnig om vad han egentligen gjorde. Han berättade också roligt, och han berättade också hur Didi Stoddard och vad hette hon den andra? Jackie Goff, ja just det, de var ju där. De var ju lite äldre än honom. Kanske 10 år, 5-10 år äldre än honom. De var ju missionärer där och han sa, de hela tiden kom och sa liksom, du gör ett sånt fantastiskt jobb. Han sa, gör jag verkligen det? Kan du säga det en gång till? Liksom? Gör jag verkligen det? Och jag tänkte just det här med det eviga syftet. De såg det i honom. De såg gåvan. De såg det och de uppmuntrade honom ständigt, sa han. Och det är så häftigt just att, men stagnera inte. Hitta människor som kan inspirera dig. Och det finns sådana människor. Det är inte säkert att det alltid är samma, därför att en person som normalt är en inspirationskälla kan ha ett litet dipp på det här sättet. Och då kanske den personen inte förmår att göra det just då. Men Kristi kropp har alltid någon där som kan bli till uppmuntran. Och jag vet att Charles Spurgeon, han var ju många gånger också deprimerad. Och han åkte till Frankrike och där borde han ju bli mer deprimerad om. Och han hade långa perioder, men det är så häftigt just det här liksom, att Gud använde honom på ett sånt fantastiskt sätt. Och Dale Moody, folk skrattade åt honom, du kan inte ens prata. Han var ju i England på, om det var Cambridge, eller jag tror det var Cambridge universitet, och de sa, du kan ju inte ens prata. Han hade ingen utbildning överhuvudtaget. Men när han talade så kallade Gud människor till höger och vänster och de gav upp sina liv till att följa Herren. Och det här var vanliga människor, men det här var 7 saker som tydligen karaktäriserade dem. Och även då de levde på 2 olika kontinenter och inte riktigt samtidigt, så ser vi att de hade de här sakerna gemensamma. De var en bokens man, de var trosmänniskor. De hade nåd, barmhärtighet och kärlek, nåd och barmhärtighet som karaktäriserade deras liv. De såg sig själva och andra i det fullbordade verket. De älskade församlingslivet, livet i Kristi kropp. De var själavinnare. De hade ett evigt syfte. Så allt det här har vi, och Jesaja skriver att åsnan och oxen, de känner sina ägare, sina herrar, därför att de får sin näring där. Men Israel gör det inte. Hur naturligt vore det inte för dem att vända sig till Gud, men de gör det inte. Och jag tänkte just på det liksom, att hur viktigt det är. Nu måste vi se här. Kan man se någonting där, hur långt man har kommit? Nej. Eller är det någon som har, för jag tänkte jag hade en vers till, men jag vill inte gå på för långt. Okej, vi har en minut till, eller några minuter till. Första Thessalonikerbrevet 1:5. Första Thessalonikerbrevet 1:5. Och sedan 2:8 också. På grund av hoppet som är förvarat, nej, det var Kolosserbrevet, förlåt mig det. Där har vi det, man ser. Till vårt evangelium kom till er, inte bara i ord, utan i kraft av den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Här säger Paulus rakt ut att det var människors liv levda inför deras ansikten som utgjorde en stor del av deras förvandling. Vi behöver människor runt oss som lever i kristendom. Jag säger, men jag behöver inte det, jag har internet, jag kan ta reda på allt jag behöver. Nej, internet är bra i vissa sammanhang, men det kan aldrig ersätta de här människorna som Gud har satt i vår väg. 2:8 säger nästan samma sak. Sa jag rätt nu, 2:8. Ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss. De gav sig själva. Och så här är det människan som säger, okej, vi lämnar efter er oss några papyrusrullar, där har ni allt ni behöver veta. Men det var relationer med människor som utgjorde skillnaden. Och sen slutligen här, Andra Timoteus 3. Vers 10. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. Det är alltså Paulus som talar till Timoteus. Under de förföljelser och lidande som drabbade mig i Antiochia, Iconium, Lystra, vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. Du har följt mig i lära, i liv, i föresats, i tro, i tålamod, i kärlek och uthållighet. Och under förföljelse. Där talar en andlig fader, Paulus, till en andlig son, Timoteus. Och han säger liksom att det här är viktigt. Och det här är också viktigt för oss. Det är här som vi hittar de här guldkornen. Och det är det som vi upplever ofta att vi gör liksom, att när man går på de här konferenserna. Man hittar helt enkelt, man ser bara de här människornas liv framför sig. Och det är inte bara en bok. Det är inte bara information. Det är liv som manifesteras genom de här människorna. Och vi vet var vi blir närda. Och det är det vi har gemensamt. Vi kommer samman för att bli närda av Herren. Och det är så underbart. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Välsigna dem för våra hjärtan i ditt namn. Amen. Amen.